och välkomna till avsnitt 201 av Avanza-podden. Vi har lämnat juli och en otroligt stark börs då Stockholms börs gick upp omkring 7% och har nu gått in i augusti. Där det i alla fall i vissa delar av världen har varit ganska stökigt på börsen. Jag syftar på Kina och de börsfall vi har sett efter lite märkliga uttalanden därifrån i statlig media. Om det ska vi prata idag och vad det får för konsekvenser för oss svenska sparare och hur vi ska tänka. Och jag vet att det här är någonting som du har fått många frågor på under veckan också, Niklas.
Ja, men det är ju så fort det händer någonting här, så det blir ju en stor nyhet. Kina är ju som vi vet världens största ekonomi, världens näst största efter USA, både ekonomi och kapitalmarknad, så att de förändringar som sker där påverkar ju i stor utsträckning. Jag vet även under rapportsäsongen så Ericsson bland annat lyfter ju upp att det var lite stökigt i Kina. Det här är ju en marknad som påverkar väldigt många bolag, den är viktig för många bolag. Men när det också blir lite förändringar kanske till den negativa karaktären så påverkar det ju bolagen också. Nu är det ju inte riktigt Ericsson som har varit föremål för strålkastarna den senaste tiden. Men ändå en viktig marknad och mycket som har hänt där under sommaren får man väl minst sagt säga. Och det här har ju såklart gjort att det har blivit en snackis de senaste 2 veckorna när den kinesiska regimen har ökat den regulatoriska pressen på teknikföretag och utbildningsföretag och inte minst nu gamingföretag, vilket vi kanske kommer in på nu här bara i dagarna också. Och det här skapar en osäkerhet, det skapar en våt filt och höjer ju riskpremien på den här marknaden, för det här är ju inte riktigt det är ju inte vad marknaden vill ha, osäkerhet.
Nej, det är det ju absolut inte. Det brukar man ju säga att det är det som marknaden hatar. Och bakgrunden som sagt till de här börsfallen, vi har ju sett att Kina-fonderna som finns i Sverige, de har ju backat omkring 10%, mellan 9-12% senaste månaden här. Det är ju ett ganska skapligt fall på en månad måste man säga. Och som du säger, bakgrunden är den här liksom mer att den kinesiska regimen har häxjakt, det vet jag inte om det är rätt ord, men kraftig politisk risk mot stora nätbaserade bolag. Och nu senast här i veckan så är det ju gamingbranschen som har fått sig en släng av sleven. Och då är det ju den statliga medien Economic Information Daily som har kallat dator- och tv-spelsbranschen för spirituellt opium som riskerar att förstöra en generation. Sen så togs ju den här artikeln bort och återpublicerades utan den här drogreferensen, men budskapet var ju ändå ganska tydligt. Jag menar, spirituellt opium och förstöra en hel generation, det är ord och inga visor från den kinesiska regimen. Och det här fick ju gamingbolagen och stora jättar som Tencent bland annat att backa kraftigt, men det spillde även över på en del svenska och amerikanska och så gamingbolag.
Ja, och det här är ju intressant. Det här är ju inte den kinesiska regimens hållning riktigt i den här frågan, till skillnad från den här tidningen då som publicerade det här. Så det var väl därför man kanske ganska snabbt också backade det här. Någonstans kanske en testballong, det är ju omöjligt att veta såklart. Men man tog ju ner den här artikeln, men skadan var ju redan skedd. Nu har man gått ut och liksom sagt att nej, men det är inte våran hållning, men vi är ändå oroade över internetanvändandet bland ungdomar eller de som är icke-myndiga. Och jag undrar ju, Anna, om ungdomar i Sverige, TikTok-generationen, vad de säger om man skulle leva i ett land där det är liksom tveksamt om det är så att man får använda internet innan man är myndig. Nu är det ju inte så i Kina, men just det här med att man liksom man ser inte riktigt med blida ögon på det allt mer ökande användandet av internet bland ungdomar liksom, och vad det kan tänkas föra med sig. Man vill ju inte ha en zombie-generation. Å andra sidan så tror ju inte jag heller att man får en zombie-generation, även om mina barn bara går runt med ögonen i paddan i och för sig. Det är ett problem från tid till annan, men nåväl. Men det här har ju varit en fråga tidigare i Kina också. Det här är ju en ongoing, så att säga. Det här har vi sett tidigare.
Jag tänker att det kan ju bli svårare och svårare att upprätthålla sig. Alltså, Kina är ju en diktatur och ju mer liksom, ju större del av befolkningen som använder internet, som ser hur det är i andra delar av världen och så kanske det blir svårt. Alltså, det kanske finns viss oro för regimen att det ska komma demokratikrav och liknande. Nu bara spånar jag hej vilt här,
Nej, men det tror jag verkligen. Jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Jag menar, vi ska ändå komma ihåg att nu är det väl kanske något år sedan i och för sig jag såg den staten, men att det är ungefär varannan människa på planeten som har internetaccess. Så det är ju fortfarande väldigt många människor som inte har det. Och vi har ju haft med Gunnar Pålsson från Carnegie många gånger, åtminstone några gånger här i podden. Och han kallade det här då för återgång till socialism och beskriver det här som ett sätt att hantera systematiska risker och obalanser i ekonomin. Och en ganska spännande takeaway från den artikeln, det var i Privata affärer, var att han sa att fintechbolagen har blivit för stora och för mäktiga. Och det här är du lite grann in på. Too big to fail har blivit too big to obey, vilket är intressant, för här har Alibaba och Tencent med Jack Ma, för där Ant Financial var ju, de ställde ju in börsnoteringar, jag tror det var i november i fjol, och Jack Ma, han gick under jorden och försvann i några månader, och det spekulerades hejvilt vad som hade hänt med honom efter att han hade uttryckt sig kritiskt mot regimen, och där ville de väl visa vem det är som bestämmer. Och här har Alibaba och Tencent, de plattformarna har ungefär 1 miljard människor i deras ekosystem, och kommunistpartiet har 280 miljoner. Så precis det du var in på nu, vad händer när människor så sakteligen börjar se någonting annat? Kan det här vara ett hot mot kommunistpartiet, och vad gör man då? Och det är val nästa år. Väldigt intressant.
Val och val.
Ja, jo.
inom många situationstecken. Ja, nej, det är helt klart en styrke- och maktdemonstration av den kinesiska regimen. Men från det till svenska pensionssparare, fondsparare, aktiesparare i techbolag. Hur ska man tänka? Om vi tänker då till exempel om man har en Kina-fond, så som sagt, de har backat dryga 10% på bara en månad. Vad säger du där, Niklas? Hur ska man tänka? Borde man sälja sina Kina-fonder? Köpa mer? Ska man ha en tillväxtmarknadsfond istället? Vad är dina tankar?
Ja, men det är intressant det där. Just pensionssparande, det är ju långsiktigt till sin natur. Så är det så att man är, eller ju yngre man är, desto längre tid man har på sin sida, desto mindre orolig behöver man väl vara för det här. Men jag tycker ändå inte att man kan negligera den här frågan kring den ökade politiska och regulatoriska risken för den kinesiska marknaden, att det här är en våt filt. Men någonstans så tror jag ändå att den här frågan är inte det vi kommer fokusera på den dagen man kommer att kanske börja närma sig pensionen. Så där behöver man kanske inte oroa sig jättemycket. Och någonstans, jag roade mig med att kika lite grann på internet hur världen ser ut och hur många som bor i utvecklade marknader och hur många som bor i tillväxtmarknader. Och det är ju ändå omkring 8 av 10 människor på planeten som bor i tillväxtmarknader. Och omkring var femte människa på planeten som bor i Kina. Så det är väl det också som är kanske det intressanta med den här marknaden. Det är 1,45 miljarder människor. Det är en enorm inhemsk marknad. Det är det man också har sagt med den pågående handelskonflikten. Nu kanske den ligger och bara pyr lite grann. Men när den var som starkast, i USA har man 320 miljoner människor. BNP per capita är jättehögt. Välståndet är väl. Man tjänar mycket pengar. Man konsumerar mycket och sådär. Men det är klart, Kina växer ju också. Det här är en ekonomi som fortsatt växer ganska kraftigt ändå i relativa termer. Och en enorm inhemsk marknad och en spännande tekniksektor. Så det är väl det lite grann som ändå har lockat med Kina. Men någonstans så är det olyckligt med den här ökade politiska risken. För det är så svårt att bedöma hur man ska tänka kring den. Och det kanske Johanna gör att man inte ska tänka kring den. Om det. Det låter dumt att säga, men...
Du kan ju inte styra det för 5 öre och då ja, kanske man bara ska ta bort det ur ekvationen helt enkelt.
Vet du hur mycket värde som raderades under den här Kina-kraschen, om man så får kalla det det?
Nej, och jag vågar faktiskt inte ens chansa, för då kommer jag bara framstå som så fruktansvärt korkad.
Nej, men det gör man inte. Det är så stora belopp så det spelar ingen roll vad man säger. Det går ändå att ta in de här siffrorna. Men det var 400 miljarder dollar som utraderades på det kinesiska bolag listade i USA. Det blir ju amerikanska aktier, men det är ju kinesiska bolag. Och det är det här man var orolig för. Det är många kinesiska bolag som listar sig overseas i USA. Det här har man inte tyckt hade varit, har varit så roligt i Kina. Man vill att de ska lista sig hemma i Kina istället. En del bolag har listat sig i USA trots att regimen har sagt gör inte det, ungefär som Didi. Sen gick det några dagar och sen så sa man att nu får ni inte ta in nya kunder och appen ska bort från plattformarna i Kina och så där också. Det har varit en jättedålig start för det här bolaget i USA. Det är Didi, konkurrent till Lyft och Uber. Nåväl, 400 miljarder dollar. Det är dubbelt så mycket som vad som utraderades på kinesiska aktier listade i USA under coronakraschen, för att sätta det i en kontext. Så att jag tycker ändå att det är rimligt att prata lite grann om en krasch.
Ja.
Faktiskt. Och här har man ju sagt ändå att nej, vi kommer inte förbjuda kinesiska bolag att lista sig i USA, och även Securities and Exchange Commission, alltså motsvarande Finansinspektionen i USA, har ju sagt att ja, men vi kanske pausar kinesiska bolags möjlighet att lista sig i USA. Så att det här det rör sig lite grann på båda fronter. Och dessutom har vi på bloggen också skrivit det här liksom komplexa upplägget av att bolagen, utländska investerare får ju inte äga exempelvis teknikbolag i Kina. Så då listar man, eller skapar bolag med säte, inte sällan på Caymanöarna. Och sen så är det ett bolag där, skalbolag mer eller mindre, som äger rättigheten till uppgången i de här bolagens aktier. Men man äger ju ingen rätt till bolagets tillgångar. Det är ju intressant om ett bolag kommer bo bestånd såklart. Att man har rätt till tillgångarna i bolaget också. När man köper en aktie så köper man ju en ägarandel i ett bolag. Man äger en del av bolaget. Då vill man ju äga en del av bolagets fabriker och maskiner och allt vad det är. Det gör man ju inte i det här fallet. Och man har ingen rösträtt heller. Så går det käpprätt åt skogen så kan man inte vara med och rösta heller. Utan man har bara rätt till en del av vinsten. Det här är ju lite problematiskt. Nu är det här liksom den björn som sover, om man så säger. Det är kanske ett icke-problem nu. Och det kanske kommer vara det under lång tid framöver. Det har vi ingen aning om. Men det kan ju bli ett problem i framtiden. Och det är ju så här man gör för att runda reglerna att utlänningar inte får bli ägare av de här bolagen. Det är problematiskt. I väst så har vi ändå öppnat våra marknader på ett annat sätt. Det har man inte gjort i Kina. Och vi ska också komma ihåg att de techbolagen vi har i väst funkar inte heller i Kina. Du kommer ihåg hur nervös jag var när vi skulle till Hongkong och jag inte visste om Twitter skulle funka där eller inte. Sen insåg jag att det gjorde det.
Det var ju tur.
Ja, men det är problematiskt det här.
Mm. Det är problematiskt. Och åter lite till det här med spridningseffekterna. Om vi tänker att man i en fond kanske inte bör, ja, man bör vara medveten om att det finns en viss politisk risk. Men det är väl ungefär medvetenheten man kan ha. Sen kan man inte göra så mycket. Man bör självfallet inte ha för stor andel av portföljen investerad i en ren Kina-fond. Jag personligen har ingen Kina-fond, utan tycker kanske att det är smidigare att ha en tillväxtmarknadsfond så man får lite bredare exponering mot tillväxtmarknader. Men det man ska tänka på där är ju på gott och ont att du slipper, det är inte så att du saknar Kina bara för att du har en tillväxtmarknadsfond. Kina är ju det absolut största innehavet i alla tillväxtmarknadsfonder som jag har sett, eller den största geografiska exponeringen är mot Kina. Så att du får ju det i en tillväxtmarknadsfond, men du får lite annat också, kanske lite Indien, du kan få länder som Filippinerna, Malaysia, Indonesien, Vietnam och så. Men det är ändå Kina som utgör det stora även i de fonderna.
Ja, det ska bli intressant. Det är ju många techbolag som nu börjar prata allt mer om Indien och att det är en viktig marknad. Vi vet ju att Netflix tidigare här, det är ju det landet där man investerar mest pengar i utanför USA. Och vi har ganska många techbolag som försöker bli lyckosamma i Indien. Vi får se om det lyckas, men det kan ju vara en spännande marknad framåt.
Otroligt ung befolkning i Indien. Det är 2/3 av befolkningen som är under 30. Det är ju några så här enorma siffror. De har inte alls den här pensionsutmaningen som många, många länder i Europa kanske pratar om. Att man har en stor generation, stor del av befolkningen som är pensionsålder och lite för liten del som är arbetsför ålder.
Nej, och det jag har förstått kanske utmaningen med Indien är strukturer och när man ska bygga och det är svårt att komma fram och det är många som ska in och bestämma och just de här, ja men många hinder och att det där kanske måste mogna till sig lite grann. Men som du säger, de har ju inte samma problem med den demografiska utmaningen som många andra länder, och det här är ju också ett skäl lite grann, i alla fall säger Kina, till varför de agerar som de gör, att det är socioekonomiska utmaningar, inte minst att man måste få människor att skaffa mer barn. Alltså enbarnspolitiken är borta, sen var det 2 barn. Och nu tror jag att det är 3, eller om det till och med är så, skaffa hur många barn du vill, såg jag. Någon blänkare, någon nyhetsflash här för en tid sedan. Men det spelar liksom ingen roll, vi har pratat om det här i podden tidigare. Det spelar ingen roll, det är inte bara att säga gå ut och skaffa hur många barn ni vill och sen får man 50 barn per familj. Det funkar inte så. Och det är en ekonomisk fråga också när priserna har blivit så pass höga som de har blivit i många kinesiska storstäder. Vi har en enorm urbanisering i Kina. Det kostar jättemycket att bo där. Vi fick ju lära oss när vi var i Hongkong att man inte kanske ens hade kök, för att alternativkostnaden är ganska hög om du ska ha ett kök på några kvadratmeter, och sen så kostar det jättemycket. Och Stockholmspriser skrattar de åt på sina håll, som jag förstod det. Och i och med att maten är så billig att köpa också, så blir det så här, men maten är jättebillig och köket är enormt dyrt, så vad värdesätter jag? Och ska man skaffa till barn så är det ju både till rum kanske, men även kvällsstudier. För där gick man in, de här utbildningsbolagen gick man in och sa att vi vill inte att ni ska vara vinstdrivande och helst inte ens noterade. Så att utbildningsbolagen listade i USA, kinesiska alltså då, backade 50-60% i öppningen här en dag för någon vecka sedan och är ner 80-95% sen högsta nivåerna bara för något halvår sedan. De har ju mer eller mindre kollapsat allihopa. Och det här visar att de trycker till på de här, det de anser då vara socioekonomiska utmaningar. Och det är kanske en del av att bara försöka vrida till samhället och att man liksom får en rakare bana dit här man vill. Det kanske inte är så att det bubblar, att vi kommer få se crackdowns eller att man nedslag i olika sektorer bara för att. Det är det marknaden är orolig för. Nu har vi sett det här i utbildningsföretag, vi har sett det i teknik, vi har sett det i gaming, kan hälsovård bli nästa? Och så är man orolig, vad ska det här leda till? Men Kina har ju gått ut och försökt lugna och sagt också att nej, så kommer det inte ske. Man får fortsätta lista kinesiska bolag i USA så länge man följer det här och det här. Och man har lyft mycket cybersecurity. Och man har ju också sagt att man är obekväm med det faktum att data över kinesiska medborgare kan hamna i amerikanska myndigheters händer, exempelvis. Det här var man ju orolig för i Kina också, i USA också, Johanna. Det var ju anledningen till TikTok-stöket.
Ja.
Så det liksom går ju båda vägar.
Ja, och man kan väl säga så här, det är ju lite så här, Kina, de säger nej, 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 oroa er inte med ena handen, och så smäller de till bolagen med andra handen. Så att det är lite svårt att veta vad de egentligen vill, mer än visa makt och styrka demonstration.
Ja, jag läste att många bolag också ger bort en andel av sina bolag till antingen välgörenhetsorganisationer eller statliga myndigheter, alltså på något sätt.
Kommunistpartiet.
Ja, men precis, att man får flyga under radarn, för det brukar man väl prata om. Man hör ofta det i amerikanska poddar att de flesta stora företagen har nära kopplingar till regimen, kommunistpartiet, och det kanske är så för att man måste ha det, kanske.
Ja, det låter väl ganska rimligt. Men som sagt, vill man ha någon slags tillväxtmarknadsexponering, då blir man i den fonden eller så också tung i Kina. Så att det är inte så att bara för att man inte har en ren Kina-fond att man påverkas av det här.
Nej, och det där tycker jag är en jätteviktig poäng också. För det du sa där med tillväxtmarknadsfond. Det finns ett index som heter MSCI Emerging Markets. Här kan man också veta att MSCI, den här indexmakaren, är ju själv noterade. Det har ju gått rätt hyggligt för dem. Därför vi har liksom den här trenden mot mer och mer indexifiering.
Fler index än aktier i världen.
Ja, och det täljer de guld med smörkniv med. Men här är det intressant att Kina utgör 37,5% av det här MSCI Emerging Markets Index som ändå många indexfonder följer. Och om det är aktivt förvaltade fonder så är det många som benchmarkas emot det. Och tittar vi på de största innehaven, största bolagen här, så är det 3 av 5 av de största bolagen då, viktmässigt i indexet, är kinesiska. Den som är högst upp är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Det är ju taiwanesiskt. Kina anser att Taiwan...
Gunnar Paulsons favoritbolag.
Det var Gunnar Paulsons favoritbolag när vi hade det poddavsnittet, vilket var jätteintressant att lyssna till. Då fick vi också lära oss, om vi då inte visste det tidigare, att Kina anser ju att Taiwan är deras... så att de anser väl kanske att det är kinesiskt. Vi tycker väl kanske att det är taiwanesiskt...
Ja.
Sen har vi Tencent och Alibaba och Meituan bland de större här. Så att man får väldigt mycket Kina även i emerging markets.
Mm, det får man. Det får man. Och den observante märkte ju också att de svenska gamingbolagen fick sig en liten skjuts neråt häromdagen efter det här om att gaming och spel var elektroniskt opium eller vad det var. De sa, men DI hade gjort en liten rundringning och pratat med VD:ar på några av de stora spelutvecklarna, och alla sa ju i princip samma sak, att det är bara brus för oss. Vi har en väldigt, väldigt, väldigt liten exponering, liten del av vår försäljning som går till Kina, så att de lät ju helt kolugna och inte ett dugg oroliga över det här.
Nej, och det är väl det rimligaste att, som du säger, att det är lite brus också, att man kanske inte ska oroa sig alldeles för mycket. Sen är det ju klart att en del av de här bolagen har ju exponering i Kina också. Ja. Och dessutom så har vi ju exempelvis Tencent som är enormt, som äger en icke försumbar andel av många västerländska bolag också. Det här kan ju vara lite grann en smygare. Jag har ingen aning idag i talande stund vad det kan tänkas leda till om Kina ändrar sina regler på något sätt, och vad kan det leda till för kinesiska bolag som är minoritetsförvisso men ändå relativt stora ägare i många bolag. Jag menar, Tencent är ett sånt bolag som dammsuger ägarandelar runt om i världen ändå i många bolag.
En liten stek för dem, är det väl bara pytte stek, men i Paradox bland annat.
Jajamän. Det har de, och dessutom så kinesiska myndigheter gick ju också ut och tvingade Tencent Music att släppa vissa exklusiva rättigheter till musik och sådär. Så det är så svårt, tycker jag, någonstans att kvantifiera vad den här maktuppvisningen kan tänkas leda till.
Mm. Det är lite som... Men det är ett spindelnät som är lite svårt att få liksom grepp om.
Ja, men dessutom så kan man ju också säga att när det kommer till USA, de är ju inte bättre de heller, just det här med rädslan för cybersäkerhet och sådär när det kom till TikTok. Jag kommer ihåg för några år sedan, det är väl inte så många år sedan förvisso, när Donald Trump beskyllde gamingbolagen för massskjutningarna i USA, och det året så vet jag att det var mer massskjutningar än dagar på året. Så i snitt så var det åtminstone en massskjutning per dag. Och att då beskylla gamingbolagen när samma spel spelas runt om i världen. Vi lever i en digital ekonomi, vi säljer ettor och nollor. Ett spel kan ha en världsmarknad och finnas i de flesta länder runt om i världen inom ett dygn. Och då beskylla att det är de som är skälet att det är väldigt många massskjutningar i USA. Det tyder ju på en väldigt konstig självinsikt. Så här ska vi glömma att, eller vi ska inte glömma, här ska vi inte glömma att även om jag tycker att Kina kanske är lite grann, för en lekman som mig, beter sig konstigt, så har ju ändå USA sina beskärda exempel också.
Ja, helt klart. Och ja, utan att säga för mycket så hade de väl än fler märkliga exempel vid den förra presidentens tid vid makten.
Johanna, det finns ett index som heter Nasdaq Golden Dragon China Index. Självklart är det en dragon. Och den här draken, den sprutade eld i slutet på juli när det var som värst. Det här indexet följer de 98 största kinesiska bolagen listade i USA. Det finns väldigt många kinesiska bolag listade i USA. Och bara för att få in ytterligare lite kontext när jag sa att det här var en Kina-krasch. Så att, ja, jag tror att det här har gått så snabbt att för vissa kanske har flugit den förbi. Men för förra, tror jag nu att det blir då fredagen, här en fredag i slutet på juli, så föll det indexet 8,5% på fredagen och 7% på måndagen. Och det här var största två dagars nedgången sedan 2008, alltså finanskrisen. Men sen man gick ut från kinesiskt håll också och försökte lugna marknaden och säga att amen, det är så här vi tänker, vi försöker liksom mana till lugn. Så det marknaden någonstans vill är ju någonstans, säg någonting. Kommunicera med oss. Visa ansiktsuttryck. Bli arg, lite grann som Ferdinand. Bli förbannad, visa någonting. Och sitta inte bara och lukta på blommorna under trädet.
Men det är ju jätteobehagligt. Du vet ju när om du bråkar med någon gång och personen i fråga inte säger någonting och bara så här, inte går upp i linningen eller, ja, det är sjukt frustrerande.
Ja, och det här indexet är upp 8%, en bit över 8% sen botten här 27 juli. Så att det gick snabbt neråt, men det är också ganska lätt att glömma den här ganska snabba studsen uppåt vi har fått senaste dagarna. Så att en viss lugn har väl ändå infunnit sig till nästa gång det bär av.
Precis. Och en lärdom man kan ta med av allt det här stöket som har varit under sommaren här med olika kinesiska aktier och som har fått lite spridningseffekter, det är väl att det är en bra påminnelse om vikten av att ha lite olika sektorer i portföljen och inte bli för kär i bara gamingbolag eller bara utbildningsbolag eller vad det nu än kan vara. Utan det växeldrar lite och när det kommer sådana smällar mot en viss sektor, då är det ganska skönt att ha lite andra sektorer som väger upp.
Ja, men precis. Och ett sista medskick kan väl också vara att man behöver ju inte investera direkt i Kina om man vill, alltså via en indexfond som följer kinesiskt index eller Nasdaq Dragon-indexet eller någonting åt det hållet, eller för den delen kinesiska bolag listade i USA, utan vill man komma åt den kinesiska marknaden, Kina och den sötman som finns där, så finns det också möjlighet att investera i svenska bolag, inte minst som har en stor del av topline i Kina. Och det får man ju inte glömma bort. Och som inte alls är ens samma sektorer som de här utbildningsbolagen eller teknikbolagen. Ett sånt exempelvis är ju Hexagon. De vinstvarnade ju långt innan coronapandemin bröt ut. Jag vet att jag var på det här. Jag klagade lite grann för dig. Det får man ju inte säga som förälder. Nu är vi båda två. Men du vet ju att det här Leksand Sommarland, det drog ju iväg lite grann för mig. Och när jag var där så drog ju Hexagon iväg en vinstvarning, så att jag pausade ju all lek och ja, det kanske jag inte får säga i podden, ja men det är gammalt, det är preskriberat. Och sen så köpte jag en hel del aktier där och tyckte att det där kändes ju bra på en 445,90. Och de kände ju med sina tjänstespröt att det började vika på den kinesiska marknaden. Och det här var ju långt innan pandemin, det här var ju sommaren 2019.
Ja.
Nåväl, egentligen min poäng som jag ville säga här, poängen är väl att hitta bolag som har en spännande affärsmodell, som har tentaklerna ute och försäljning i Kina, men där du har svensk governance, där du har svensk bolag, om det är så att du känner dig mer bekväm med det. Det finns olika alternativ att få en exponering mot den kinesiska marknaden.
Det gör det absolut, och det är väl ett jättebra sätt att få mot den kinesiska marknaden. Inom specifika bolag så finns det ju Placera har skrivit om Prosus, ett nederländskt investmentbolag som har väldigt stor exponering mot Tencent. En ganska stadig kaka av delar av Prosus är Tencent, deras Tencent-innehav. Så det är ett sätt att få exponering, ja, nu var det kanske mot ett specifikt bolag och det utan att det överhuvudtaget är någon som helst köp- eller säljrekommendation. Men ja.
Alltså en utmaning får man väl ändå säga med Kina, det är ju att det är en uppdelning mellan väst och Kina. Alla möjliga techbolag du kan tänka dig som är noterade i väst har ju någon form av motsvarighet i Kina, mer eller mindre i alla fall. Åker du till Kina så fungerar ingen av de tjänsterna som tar en stor del av din tid och din plånbok. Så att det är ju det som är utmaningen också, att vill man ha den typen av exponering fast i Kina, då vill man ju åt de här Tencent och Alibaba, Meituan och Pinduoduo och JD.com och Baidu och alla de där. Och då måste man ju dit ändå, men då får man ju kanske bita ihop och tänka att ja, men den här regulatoriska politiska risken, jag får väl ta med den i beräkningarna då. Och ju mer långsiktig du är, desto mindre kanske du behöver tänka på det. Och vice versa.
Och hur mycket aktiekille eller tjej du än är, så kanske du får bita i det sura äpplet och köpa en fond i det här specifika fallet, om det är just kinesiska bolag du är ute efter.
Väldigt kloka ord.
Ja, ska vi säga tack för idag då?
Tack för idag, Johanna. Nu har vi gjort den här veckan också. Juli är alltså till ända 7,5% i OMXS KI, Stockholmsbörsens breda index, inklusive återinvesterad utdelning upp. Det är en fenomenal juli månad. Den var on fire och augusti har börjat väldigt bra. Vi är upp 1% ungefär. Det är en klassiskt sett svag månad. Det ska bli spännande att få stämma av börsveckan nästa vecka också tillsammans med dig, och hoppas och tror att familjelivet går bra där hemma. Jag menar, du är pigg, du orkar med ett poddavsnitt den här veckan, och håller tummarna för att du orkar nästa vecka också.
Ja, det ska vi göra, och då kanske, om inte nästa så nästa vecka, så ska vi ses live i studion, så blir ljudet också mer toppklass.
Underbart. Vill ni diskutera allt som har exempelvis med Kina att göra etc., då vet ni Facebookgruppen, Avanza-poddens Facebookgrupp på Facebook. In, diskutera sinsemellan, och sen hörs vi nästa vecka. Och då återstår det bara för oss att säga tusen tack för att du lyssnade på det här.
Hej då!
Hej då!